Vi ska få lyssna till predikan idag. Strax ska vi få se den här texten. Men vi ska inte börja där, utan vi ska börja lite i någon slags grundtanke på vad församlingen är och vad den inte är. Det första jag vill säga så här, församlingen är inte ditt och mitt sprinterlopp, så det handlar om att kuta snabbast på kortast möjliga tid. Och det är inte heller ett lopp där man sliter och släpar ungefär som, ja, man kan säga som på Lidingöloppet, där man ser liksom snoren hänger och knappt man orkar, utan att vara en kristen församling, det är lite grann som, jag fick lite inspiration här, det är som att vara med i ett stafettlopp. Att det gäller att inte kuta på egen hand, utan i min hand, där liksom har jag fått en stav av Gud. Och jag tänker den här staven som Mose förvaltade, så finns det alltså ofta herdar och liknande som, de hade ju liksom en stav. Men jag tänker i den kristna församlingen, där finns det en mängd stavar. Och vi har liksom ett överlämnande till nästa generation. I hur det funkar. I hur tänder man en eld i sitt liv. Hur är det att bli fylld av anden? Hur är det att uppleva Guds kraft? Hur är det att uppleva Guds ord? Hur hör man Gud tala i vår tid? Allt det här liksom måste vara med, för att finns inte den här biten, då är det så väldigt lätt att den här liksom tupp, den här staven som vi har fått i Guds hand, den liksom tappas. Och tyvärr har jag sett så många exempel på det här, att generationsväxlingen, den funkar inte. Och ibland funkar det inte därför att man börjar med att prata verksamhet. Man börjar med att prata om vad vi ska göra och allt vi kan göra för Gud. Men det börjar inte där, utan det börjar med hur får en ung, oftast ung människa, tänker vi oss, tag i den här elden som bär också i svåra tider. Också då man kanske inte upplever Gud så starkt, utan jag skulle vilja säga det av egen erfarenhet. När krisen kommer, då är det inte alltid vi upplever Guds närvaro. Vi kan till och med uppleva Guds frånvaro. Men den här elden, den liksom brinner här inuti. Och när krisen är över och man kan se det i efterhand, hur Gud har varit med, då har liksom en eld som är större än mig själv burit mig. Och ni vet, jag har gått igenom en liten kris. Jag är privat i det här. Jag pratar inte så mycket om. Men många av er vet ju det. Att jag har varit borta ett tag. Och jag skulle vilja säga så här. Hade jag inte haft den här elden i mitt liv, då hade det kanske slutat. Jag kanske aldrig hade stått här i predikstolen någon mer gång. Därför jag hade aldrig vågat. Men jag upptäckte den här elden, den släcker man inte så hiskans lätt. Det här är en eld som inte kommer av varken dig eller mig, utan som ett resultat av den helige andes kraft. Tänk att det finns en eld som bär våra liv. Tänk att det finns en eld som värmer. Tänk att det finns en eld som upprättar. Tänk att det finns en eld som är så full av kraft att man själv, när man tittar på ett eget, hur går det egentligen till? Jo, det finns en som är större än jag, och det är Jesus. Och han är närvarande här och nu. Han är närvarande med sin kraft. Han är närvarande med sin kärlek. Och just där du sitter med dina behov, din brottningskamp, så vill jag försöka tala in i ditt liv. Och jag vill också tala om den här kärleken till de generationer som kommer. Att vi har en stav i vår hand. Men den staven ska inte behållas för evigt. Det kommer en tid då vi får lämna den här jorden. Det kommer en tid då vi inte längre finns här. Utan då ska ju den här kyrkan leva vidare. Den ska ju vara full av kraft och full av liv. Och kanske, hur det nu funkar, så kanske Gud drar isär sitt draperi och säger, nu får du titta på den församling du en gång var i. Och så ser man så här, ja, men den lever vidare. till dess han kommer tillbaka. Vi ska börja med att läsa den här texten nu. Och den handlar om en ung människa och det handlar om en liten äldre människa. Den unge heter Samuel och den äldre heter Eli. De var tydligen ganska tajta med det. De hade liksom fått ett uppdrag från Gud att ni ska gå tillsammans. Eli, han var ju gammal och han hade en profettjänst och så tänkte han så här, ja men jag måste ju ha någon som faktiskt ärver det jag kan. Inte bara att jag behåller för mig själv och så dör jag och sen så lever inte vidare. Utan han hade tagit en ung person och så ställt vid sin sida och så hade de gått vid sin sida. Och det var inte bara det att de någon gång träffades någon timme så här, utan de levde tillsammans. De åt ihop, de till och med sov i skilda sovrum. Men de delade livet. Och Eli som var gammal, han hade en inre längtan att jag vill ge det vidare. Jag vill ge vidare den här staven, den här profetstaven som jag har fått i Guds hand. Den ska bara inte dö med mig. Och jag tänker en väldig uppgift, det är kanske så här. Har du funderat på det? Att du tar en ung person, någon som du kan be om det här. Och så tänker du så här, den här personen ska jag lära allt jag kan. Är det så Björn Baloo säger? Jag ska lära dig allt jag kan. Och Bagheera han säger, ja det går ganska fort. Tänk om man var pastor och någon kom så och sa, jaha jag ska lära dig. Ja men det går väl ganska fort. Knäckande eller hur? Men jag ska återkomma till det här faktiskt. Det här att lära dig allt jag kan. Eli han ville lära pojken allt han kunde. Och så berättas det här i texten. Tempelpannan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel, här är jag, svarade han. Och han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Ja, då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. Och för tredje gången ropade Herren på Samuel som åter steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och lade sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och han svarade, tala din tjänare hör. Tala din tjänare hör. Alltså, hur hör man Guds röst idag? Hur funkar det egentligen? Hur tänder man en eld i sitt eget liv? Hur funkar det med att bli uppfylld av anden? Hur funkar det med liksom det här att man kan få drömmar och uppenbarelser som ofta inträder på natten? Alltså, hur för man vidare det här övernaturliga i det kristna arvet? Hur talar vi om det på ett sunt sätt i den kristna församlingen idag? Inte så att det leder till överdrifter, för det finns två diken. Det ena är att man ser Gud i allt. Så man sätter på kaffekokaren och så ser man något svart. Och så är det, alltså, det kan gå till överdrift. Men det kan också gå till underdrift. Att vi inte alls talar om att Gud faktiskt talar till människor. Talar profetiskt. Talar uppmuntran. Talar kärlek. Och talar styrka. Och tänder den här elden som är faktiskt inte så olik från generation till generation. Ni vet, du och jag förändras. Och generationer är olika. Men Gud förändras inte. Utan när vi ser elden i varandra, över generationsgränser, då ser vi också Jesus i varandra. Och jag skulle säga, har vi inte den elden i våra liv eller vill ta emot den, då kommer ingen verksamhet någonsin, hur den än tar sig uttryck, att bära. Utan den kommer alltid att vara en tappad stav. Utan det är elden som på något sätt är grunden i det kristna livet. Och när du börjar med en ung människa, börja inte då med vad han eller hon ska göra i livet, utan börja med elden. Tala om att också Gud talar in i vår tid. Gud uppenbarar sig själv. Han är inte en Gud som är långt borta ifrån någon enda av oss, utan han är nära. Och ofta kan det här ske på natten. Ibland talar Gud i drömmar. Ofta talar han genom människor. Ibland talar han genom böcker. Ibland har jag förvånats över hur jag kunnat stått vid exempelvis ett bokbord som vi har här ute. Och så bara liksom tar man ett tunggrepp så här. Man blir ledd att ta en bok. Och så tänker man så här, oj. Det var mer än jag själv som hittade på det. Utan någon ledde mig till en berättelse som blev livet för mig. Och det fascineras det att man kan ibland bara få en sån här ha-upplevelse ibland när man slår upp en bok. Att det är som att det är någonting större än jag som talar in i mitt liv. När vi möter unga människor idag, då möter jag ibland inte bara friska, starka människor, utan jag möter också väldigt trasiga ungdomar. Inte bara de som har varit fast i narkotika, utan människor som väldigt tidigt i livet har blivit skadad av, man kan säga, livslögner. Lögner som har handlat om vad man är eller vad man kan eller ens betydelse. Och det kan börja ganska tidigt. Och det blir liksom som en boja som kan fjättra oss. Det berättas att man så att säga kuvar elefanter i Thailand på det sättet att när man sätter en tunn boja kring elefantens fot. Och så den här lilla elefanten, den kan ju inte slita sig loss, utan den har sin kedja i foten. Och den där elefanten, den går omkring med sin kedja, begränsad. Men så blir den stor. Och den skulle kunna slita sig loss så lätt. Men det gör det inte det. Varför? Därför att den inte vet någonting annat. Den vet inte bättre. Den kan inte mer, utan den tror liksom att ja, men jag är en svag elefant. Jag är inte den där stora, starka elefanten som kan lyfta ett stort träd. Utan den går omkring med sin kedja därför att den har en berättelse som binder och som hindrar livet från att utvecklas. Och jag tänker precis så här är det med oss människor. Att vi kan bära osynliga kedjor som hindrar personlig utveckling. Det finns en fantastisk författare som heter Scott Peck som har skrivit en bok som heter Lögnens folk. Han är psykiatriker, han är professor i psykiatri, den här Scott Peck. Och han förstod inte riktigt att det också finns en kamp i våra liv. För han började läsa Bibeln, för han blev också troende som kristen. Och han involverade då psykologi och tro i ett och samma paket. Om det är någonting jag tror vi också behöver som människor, det är att vi vågar involvera psykologi och teologi en och samma förpackning. Att det här är inte så att säga åtskilt från varandra, utan en lära om människan behöver också gå hand i hand med en teologisk erfarenhet. Att Gud och livet, det är inte två skilda världar. Vi möter inte Gud i en andlig värld och en psykologisk värld som handlar om våra liv. Utan den värld som Gud har skapat, det är en och detsamma. Och Gud liksom går ut och in i båda världar. Scott Kepet upptäckte det här. Och när han definierade vad ondska kunde vara för någonting, så sa han så här, att det brist på personlig utveckling. Och han menade på att vi tidigt i livet kan få bojor som handlar om en lögn. Som handlar om lögner om våra liv, vilka vi är, vårt kunnande eller vilka vi är. Och så går vi omkring med de här livet och så tror vi på att det här är sant. När du jobbar med unga människor så ha i beredskap också att du kommer att möta människor som har sår. Som inte har din fantastiska uppväxt. Som inte har ditt trygga hem. Utan kommer från skadade hem. Från mobbing i skolan. Eller från annat elände. Och de kommer att bära med sig de här såren. Och det kommer också vara hämmande för deras personliga utveckling. Och du och jag, vi behöver identifiera de såren. Därför att det är väldigt svårt att prata om vad Gud har att ge om en människa bär osynliga bojor. Ibland upptäcker man det väldigt tidigt i livet. Att det är någonting som har hänt. Jag minns en kvinna som hörde en berättelse om en kvinna som var barn. Hon stod på sommaren och lekte vid en brygga. Och så fick hon en idé att hon skulle sätta sig i en roddbåt. Men det hände att den här roddbåten, den drev ut utan åror. Och ni vet, föräldrarna blev vettskrämda och hon blev ju jätterädd av den händelsen hon drev ut. Men så småningom så fick man ju tag i den här båten. Det var bara det att när hon kommer hem så fick hon massor av stryk av föräldrarna. Det kan ju vara så ibland, tyvärr. Vi får inte ge våra barn stryk, men ibland händer det faktiskt i alla fall. Och när hon växer upp och blir vuxen så bär hon det inom sig. Mannen ville skaffa en båt, men hon protesterade och var ofta rädd för brygger och så här. Och det återkom som en osynlig boja i hennes liv att den här händelsen, den utspelades om och om och igen varje sommar. Och liknande händelser kan du möta också en ung människa. Men vad fantastiskt. Det finns befrielse i Herren Jesu namn. Det finns befrielse därför att när du delar någon annan människas sår. När någon annan människa får sätta ord på vad han eller hon känner, då börjar en process som den helige ande liksom kokar ihop. Så han gör så att du är bärare av en ny berättelse. Alltså det fungerar så här att det är inte alltid så att vi är bärare av vår egen berättelse. Utan du och jag kommer med en ny berättelse. De säger så här, men hörru du, det där du har varit med om, det där som andra har sagt om dig, det där är lögn. Det är inte sant. Och så börjar du sakta men säkert börjar med att berätta en ny berättelse. Precis som Eli fick göra till Samuel. Alltså, han lärde den unga människan lyssna till Guds röst. Samuel kände inte igen Guds röst. Ibland känner vi inte igen Guds röst i våra liv. Därför att det finns så mycket bråte och elände. Ibland känner vi inte igen Guds röst. Därför att vi tror på något sätt att Gud talar till människor, speciellt andliga människor. Men vet du, det är inte sant. I Gamla testamentets tid så liksom var det som att Guds ord liksom droppade till olika människor. Men det sker någonting helt annat i den tid vi lever i, alltså nytestamentliga tiden. Det står det att Gud hällde sin ande över alla människor. Jag ska utgjuta min ande över allt kött, står det profetiskt. Och i och med Jesus så kommer en ny tid. Det kommer en tid när vi möter Jesus. Jag tänker på att jag fortfarande är lite barnslig, vet ni. Jag var på Erikshjälpen och så köpte jag 47an löken. Vet ni, det är en serietidning. Det är en serietidning. Och så 91an. Jag tycker fortfarande det är fantastiskt att läsa serier. Därför att det är så dråpligt på något sätt. Att det är som att det är förstärkning av liksom mänskliga liv och händelser. Och så skrattar man därför att man ser det i tecknad form på något sätt. Det går liksom aldrig ur fast man har blivit vuxen. Och så älskar jag tecknad film. Och speciellt så älskar jag Walt Disneys filmer. Gärna de här lite äldre filmerna. Alltså de slutar aldrig att fascineras. Och jag tänker, många av de här filmerna så ser vi ju varje jul. Jag tänker på Snövit och de sju dvärgarna. Och där finns såna här karaktärsroller. Glader, Toker, Butter och allt vad de heter. Och så har man liksom satt alla de här mänskliga rollerna och gjort dem till figurer som lever. Eller hur? Men allra mest så älskar jag faktiskt Mowgli. Och varför då? Jo, därför att det finns ett ord som återkommer hela tiden och som Baloo, björnen, som tar sig an den pojken, säger så här: jag ska lära dig allt jag kan. Ska vi säga det som församling? Och så tänker du på, gör så här nu, så här. Tänk på, fundera på en person som du skulle vilja lära dig. Som jag skulle vilja lära om Gud. Jag skulle vilja lära om livet. Eller vad du nu har att bjuda på. Och det intressanta med björnen Baloo, det är ju att han öser inte ur det han inte har, utan han öser ur det han har. Ska vi säga nu så här, att vi tänker på en person. Tänk på en person. Dröj en stund. Tänk på en person. Är det klart? Som du skulle vilja ge livet vidare på något sätt. Som du skulle vilja ägna lite extra tid åt. Har du gjort det? Bra. Och så säger vi så här: jag ska lära dig allt jag kan. 1, 2, 3. Jag ska lära dig allt jag kan. Bra. Men så finns det ju en hake med det där. Och det är att det uppe i det där trädet finns en svart panter som heter Bagheera. Eller hur? Och vad säger han då? Han säger så här: ja, det går väl ganska fort. Och hur tror du han ska klara sig då? Känner ni igen den rösten? Och jag hävdar så här, att den rösten finns inom oss, utan oss. Alltså, den här liksom cynismen som ibland finns och som kan leta sig in i den kristna församlingen. Nej, det går inte. Det har vi aldrig gjort förr. Och jaha. Och så blir man liksom den här panten Bagheera som sitter där uppe i sitt träd och bara är allmänt negativ. Och jag menar, i den kristna församlingen, då bjuder vi på vad vi har, inte på det vi inte har. Och ta det steget att tro att jag är en människa som har någonting att erbjuda. I den här berättelsen som handlar om Mowgli, där finns ju också eld, eller hur? En kamp om eld. Hur gör man upp eld? Och det finns en tiger. Jag skulle vilja säga att i de här sagoberättelserna så finns ofta kampen mellan ont och gott. Har du tänkt på det att många berättelser, tecknade filmer, sagoberättelser, så finns alltid den här kampen mellan ont och gott. Och jag har fascinerat så att det här är på något sätt nedlagt inom människan. Att det finns en kamp på ont och gott oavsett om vi har tro eller inte. Och det finns i den här berättelsen en kamp mellan ont och gott. Och det står i elden. Mowgli är ju inte ett djur, han är ju en människa. Gud har skapat oss till Guds avbild. Och vad säger Shere Khan? Jo, han hatar människor, men han är rädd för elden. Och vid ett blixttillfälle i berättelsen så slår blixten ner och eld antänds. Och han besegrar tigern Mowgli genom att binda elden vid svansen. Och jag tänker så här, vi besegrar det onda genom att ge och ta emot elden från Herren. Eld står för värme, eld står för kärlek, eld står för kraft. Och i Johannes evangeliet så berättas det om att Johannes säger, det kommer en som är starkare än jag. Han döper med helig ande och eld. Jag vill ha den elden. Jag klarar mig inte utan den elden. Jag kan inte stå här på scenen utan elden. Jag kan inte prata om Gud om jag inte har den elden. Jag skulle vilja säga det än en gång så här. Spelar ingen roll vad som händer i församlingen. Om inte unga människor idag får tag i elden. Jag vill ge elden vidare. Vill du ge elden vidare till de generationer som kommer? Vill du ge den här kraften som inte är så olik generationer emellan? Därför att det är inte så stora olikheter. Utan du kan berätta dina erfarenheter om hur det är att höra Herrens röst. Och unga människor kommer att känna igen sig. Och du kan göra som Eli till Samuel. När Gud ropar till någon människa. Jo, men det är nog Gud, Guds röst jag hör. Han talar till våra hjärtan. Han talar på natten. Han talar liv och han talar kraft. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, så ber vi att du öppnar ditt levande ord för oss. Och vi ber Herre om att vi ska få ge vidare vad vi själva har upplevt. Därför att det kristna livet är ett stafettlopp. Och din församling består av människor som inte bara vill leva för sin egen skull utan för någon annans skull. Att ge livet och elden vidare. Kom du heliga ande. Och fyll oss just nu med din kraft och med ditt liv. Amen.
Så.